Så, då får jag hälsa er alla välkomna till den här tredje delen i vår seminarieserie för Windows 10-utvecklare och de nya tekniker runt det. Anders Thun heter jag, är teknisk evangelist på Microsoft. Jobbar bland annat med Windows 10-utveckling då, inte helt otippat, men har också jobbat mycket med Windows 8 och telefonen tidigare och en hel del Xbox också. Så att, det vi ska roa oss med idag är det som kallas för bridges. Och det handlar ju egentligen om att hur vi kan nyttja vår existerande kod som vi har kanske i andra sammanhang och nå Windows-plattformen. Den nya Universal Windows-plattformen. Vi spelar in det här seminariet, så skriv gärna saker i chatten så kommer det att synas i inspelningen så får vi med de sakerna där också i den mån jag frågar. Det här kommer vara på en övergripande nivå. Det kommer att finnas detaljfrågor som både ni och jag är intresserade av som jag inte har svaren på än. Men vi vill ändå liksom börja prata om de här sakerna för att berätta för er vad som är på gång. Så att, låt oss kasta oss rakt in. Om vi tittar på UWP eller Universal Windows-plattform så pratar vi om den förra avsnittet, vad det handlar om och det är ju i korthet igen sättet vi vill att man ska skriva applikationer på framgent. Den plattform som finns på alla de device där vi kommer att köra Windows och det ser vi ju här i mitten då, det symboliseras utav både Mobile, Desktop, Xbox, Surface Hub som är den stora touchskärmen med dator som vi har och HoloLens och IoT. Alla de här sakerna kommer att köra Windows 10 i en eller annan form. Om vi då tittar på sättet att nå den så det vi pratade om senast är egentligen det som kommer från Windows-plattformen. Det vill säga, det är klart att man kommer att kunna ta sina Windows 8-applikationer skrivna i vad det nu må vara, C++, C# eller JavaScript som är de miljöerna vi har erbjudit tidigare. Och komma till plattformen och den går ju att köra naturligtvis. Det är bakåtkompatibelt så att Windows 8-apparna kommer att funka rakt av. Vi kan också kunna skriva nya applikationer mot Universal Windows Platforms Windows 10. Windows 8-apparna går ju inte på alla plattformar i och med att det är bakåtkompatibilitet för desktop och tablet kan vi säga. Om vi går till höger så har vi någonting som vi kallar för webbplattform. Och där är det ju det som vi kallar tidigare kallat Project Spartan som är vår nya browser, alltså Microsoft Edge. Så det är klart, den når man ju på precis samma sätt som man alltid har nått ut med webbappar till en browser. Vi stödjer Cordova och vi har en ny intressant grej som vi ska prata mer om idag som kallas för Project W eller Westminster som handlar om webbapps. Så här tror ni att ni har hört talas om redan. Och det kanske ni har men inte i den form som det fanns under Windows 8 i alla fall. Så vi kommer vidare där. Givetvis supportar vi de traditionella middleware som är populära där ute, Xamarin. Och vi har också ett antal game-maskineri-partners, till exempel Unity då, som är oerhört populärt. Det som är riktigt intressant tycker jag är att vi möjliggör att ta kod från andra mobila plattformar. Vi har två projekt, ett som heter Astoria och ett som heter Islandwood. De är lite krystade de här namnen, mest för att de ska börja på rätt bokstav då. Så A handlar om att ta sin Android-kod, Java, C++ till Windows och Islandwood som behöver i handlar inte helt otippat om att ta iOS-kod i form av Objective C och C++ till vår plattform. Jag lyckas klicka på knappen. Pratar om nu är bridges eller broar. Vi bygger broar så att man på ett enklare sätt kan komma till vår plattform. Och det här har ju varit en blocker på många sätt tidigare. Det har varit svårt att ta sin befintliga kod, till och med sin egen Windows-kod som man kan tycka borde ha varit enkelt att plocka över på vår plattform, men det har inte varit. Så de här fyra projekten representerar den ansträngning vi gör för att enklare kunna nå Windows 10 och den Universal Windows-plattform som vi erbjuder där. De är projekt och har kodnamn. för att det här är inte saker som är färdiga. De kommer inte att vara färdiga till RTM och Windows 10. De kommer att börja kunna konsumeras av er under hösten i lite olika tidshorisonter då. Så det här är, det är mycket work in progress. Det kommer att säkert röra på sig åt ett eller annat håll, men jag vill ändå ge den här dragningen en inblick i hur vi tänker oss att adressera det här på respektive plattform. För det sker på lite olika sätt. Och Project Westminster då är någonting som kallas för en hosted web app. Och det är egentligen, ni kommer ihåg att vi i Windows 8 införde möjligheten att paketera HTML och JavaScript till en applikation. Men då ingick ju så att säga assets i termer av HTML, JavaScript, CSS och ja, bildfiler och vad det nu är i app-paketet som laddas upp till Store. Vi har tagit det här ett steg längre genom att möjliggöra att man faktiskt kan peka ut sin egen befintliga webbsite. Och helt enkelt nyttja det man redan har och som finns där. Så finns där för en massa andra plattformar och kan göra det tillgängligt för Windows-plattformen. Så tanken med det här det är ju att man, det här är inte raketforskning på något sätt, det som står i den här sliden. Ni använder det arbetsflöde som ni har när ni bygger er webbsite. Det är en massa olika verktyg som är inblandade på längden, tvären och bredden och de publiceras till massa olika ställen. Det är inte jätteintressant här i sammanhanget. Det viktiga är att vi stör inte det här arbetsflödet på något sätt, utan vi möjliggör att dra nytta av det här på Windows 10. Och det är klart att alltså, webbappen går ju naturligtvis att köra i browsern, vilken browser det nu än är, rätt upp och ner på Windows 10. Men det här, när vi pratar om en hosted webapp, är ett sätt att kunna paketera och nå Windows Store för att få synlighet, men också att kunna berika applikationen med funktionalitet från Windows-plattformen så att vi kan dra nytta av inbyggda saker som man normalt kanske inte har tillgång till i sin webbapplikation. Så det man gör egentligen är att man tar sin Wizard Studio, skapar en ny tom app och en ny tom JavaScript-app som normalt sett kommer med en massa HTML och JavaScript boilerplate-kod som måste finnas där. Den kan man ta bort och så pekar man startsidan till en URL på nätet. Bara genom att göra precis det här så har vi skapat en applikation. Då kan vi bygga en Apex som vårt paketformat kallas, skicka upp till Store och få synlighet och möjlighet att enkelt ladda ner den här applikationen. Den här körs alltså i en host som är en webby egentligen. Man behöver göra lite saker till sannolikt. Därför att en webbsida normalt sett länkar ju ut till andra sajter. Förr eller senare så finns det någon hyperlänk som gör att man kan klicka sig iväg. Och då vill vi ju inte att den sajten ska uppstå inom appen. Så vad man har är ett antal content-regler där man talar om vilka sajter eller URL:er egentligen ska så att säga, renderas inom appen och vilka ska ett klick på en hyperlänk generera att man startar default-browsen i plattformen. Och det är vad den här Application Content URI Rules egentligen säger. Så här säger vi bara att nej, men det här det är nick.com som är den sajt som ska snurra in inom den här hostade webbappen och ingenting annat. Så dyker det upp en hyperlänk till, vad vet jag, någonting annat så kommer det att launcha browsern externt, den som är satt som default. Och allt det här får man på köpet i den här typen av applikation. Så det är ett förhållandevis enkelt sätt att nå det här. Man behöver naturligtvis skicka in lite beskrivande texter och lite bilder och sånt när man publicerar i Store, åtminstone om någon ska vara intresserad av att tanka hem appen. Men det är ett sätt att göra en website synlig. Och det fina är att ja, det adderar till arbetsflöde så tillvida att vi behöver ju skapa en Apex. Men när väl den här Apexen är på plats i Store, så kommer ni att kunna kontinuerligt uppdatera applikationen på precis samma sätt som ni uppdaterar webben. Det vill säga när webben uppdateras så uppdateras innehållet i applikationen utan att man behöver skicka in en ny applikation för certifiering. Det som är lite intressant är också möjligheten att ropa på Windows Runtime. Det vill säga det API-gränssnitt vi har tillgång till på Windows 10. Och då kan man i sin manifest deklarera lite grann hur det här ska gå till. Man kan säga att alla sajter som matchar den här URL-strängen med wildcard har tillgång till Windows Runtime. Det ska man säga att ingen som matchar den här strängen har tillgång. Så den här ADS Ads Website.net har ingen access till Windows Runtime. Och det är ytterligheterna. Sen kan vi ju då, för det kanske önskar att bara erbjuda viss funktionalitet. Vi kan mer selektivt erbjuda funktionalitet till webbapplikationen. Genom att paketera lite egna komponenter med den här applikationen. Ja, då blir det lite kod att skriva, men det är också ett sätt att berika webbsajten. Och också hålla ner kanske gränsytan med vad man vill ska kunna tillåtas exekveras. Och det man gör för att kunna i sin JavaScript, i sin webbapplikation, dra nytta av Windows-funktionaliteten, det är egentligen att man testar om man exekverar under Windows, och det är egentligen att det finns inte med i den här code-snippeten, men det är om type of Windows är skilt från undefined, då är man i en hosted webapp och då kan man börja ropa på Windows Runtime funktioner som man är van vid i andra utvecklingsspråk på plattformen. Så här är ett litet exempel på hur man kan till exempel addera Cortana-integration till sin webbsida. Genom att först göra en feature detection och se att vi faktiskt är på Windows. Deklarera en så kallad voice command definition fil på din server. Och hantera Cortana-aktivationen i JavaScript. Och det gör vi genom att registrera en lyssnare på activated eventet. Och sen kan man plocka fram det. Så det är ett förhållandevis straightforward sätt att liksom hooka upp sig, att utöka den, och sen vad man väljer att göra, det är egentligen upp till applikationen. Men det finns mycket som man kanske skulle vilja dra nytta av med i termer av live tiles, toast notifications etc. Vi har också för den här typen av appar och även så att säga, paketerade appar byggt vidare på WebView-kontrollen. Så att den är mycket enklare för den som har jobbat mot den tidigare, så var det ganska begränsat vad man kunde göra. Man kunde vara tvungen att skicka strängar fram och tillbaka som man gjorde interop mellan mer native kod och webbsidan. Vi har byggt vidare på det där, tagit till oss feedbacken, så nu har det ganska rikt gränssnitt. Det körs alltid under Edge och den senaste Edge-renderingmaskineriet. Genom det så får vi tillgång till alla moderna features som den implementerar. Vi har också förbättrat performance för den som har till exempel haft utmaningen att köra lite långa JavaScript i en WebView-app. Så kan jag nu meddela då att vi har plockat, eller flyttat exekveringen av JavaScript från UI-tråden. Det leder ju till att den blir lite blockerad och allmänt dåligt responsiv när vi blockerar en JavaScript. Så det är en stor fördel. Plus de övriga performanceförbättringar då som finns i Edge jämfört med tidigare. Så här ser ni ett exempel på det jag nämnde, den mellersta graden av så att säga, att interagera med Windows Runtime från sin JavaScript. Det vill säga man injicerar utvalda klasser in i JavaScript-maskineriet så att man kan ropa på dem från selektiva webbsidor. Så det här är en möjlighet, jag vet inte, det är något bra scenario, men jag kan tänka mig att det finns, man kanske har kod som nyttjar många saker på Windows Runtime men exponerar lite enklare API:er uppåt där. Så det här får vi väl se hur och när man vill använda. Det jag gillar är att man har granulariteten att inte erbjuda allt utan att kunna vara selektiv att ge access till vissa saker bara. Viktigt när det gäller Prodigy W eller Westminster det är att Web Apps är Universal Windows Apps. Så de är riktiga applikationer. Innehållet drivs ju av en server som är den server som renderar er vanliga webb. Och den drar vi nytta av här för att kunna erbjuda en Windows-applikation med synlighet i store och allt vad det kan innebära. Det möjliggör också att skriva kod på servern som har plattformintegration, alltså jobba mot Windows Runtime API. Du kan använda in-app purchasing om man skulle vilja det, etc. Och till sist WebView som vi har i och med Edge ger oss en bättre kontroll över hur vi vill att liksom, utbytet av information och hur JavaScript exekveras. Så det är väl i korthet hur Westminster fungerar. Vi ska ta och kliva in på nästa brygga då. Och här är väl egentligen andra ändrande aspekter. Att vi har ju ganska många Win32-applikationer ute i världen. Eftersom de inte bor i en gemensam store så har jag ingen så här direkt siffra. Men jag har hört sjusiffriga siffror så att säga, eller nummer på detta. Så det finns ganska mycket klassiska Win32-applikationer och de vill vi ge lite kärlek igen. Man kan ju få för sig med viss rätt att i Windows 8 var det väldigt mycket modern apps och kanske inte så mycket klassisk Win32. Vi har tagit till oss det och har då tittat på en teknik som handlar om att brygga en klassisk Windows-applikation till en UWP eller en UWA, Universal Windows App. Istället för att ta en stor Big Bang och flytta kod från så att säga klassisk Win32 så möjliggör vi att ta det här gradvis. Att sakta men säkert lyfta in den i den moderna världen. Och varför? Jag har ju tangerat det lite grann. Vi har ett stort ekosystem av klassiska Windows-appar. Vi har ingen egentligen definierad appmodell för klassiska Windows-appar. Det är en samling lösa filer, processer, inställningsfiler etc. Det finns ingen sammanhållen modell vilket gör att installation, avinstallation, påverkan på systemet i och med att den inte är sandboxad är saker som man behöver komma till rätta med. MSI som installationsteknik är lite bräckligt därför att det är i princip omöjligt att skriva en perfekt avinstallerare. Och naturligtvis så möjliggör det här att publicera en lätt förändrad klassisk applikation till vår store. Och i och med det också har vi möjligheten att gradvis flytta oss till en Universal Windows App om vi skulle vilja. Och det är klart att liksom användarupplevelsen blir ju bra mycket trevligare med store-konceptet. Man går dit någonstans dit man litar på saker och ting. Vi klickar på det, vi är tämligen säkra på att inte få med oss massa skräp in som är ju en risk. Man springer runt på download.com etc. där alla stora download-knappar är de man ska undvika och den lilla fula är den man ska klicka på. Det är inte helt enkelt för gemene man. Vi får till automatiska uppdateringar. Vi behöver alltså inte längre ha någon companion service som ligger och pollar en egen infrastruktur om det finns en uppdatering. Utan allt det här sköts via Windows Store. Och det här leder ju till att vi får en bättre tillförlitlighet. Vi kommer att köra ju applikationerna sandboxade och får egentligen en större förtroende från användare. Det går att installera och avinstallera utan att vara rädd för att man har geggat ner sin maskin. Så hur fungerar det här då? Ja, övergripande så tar man sin klassiska Windows-applikation. Man konverterar den, kör den genom lite magiska verktyg och utkommer en Apex som är formatet som jag använder. Man testar, man fixar kanske lite som inte är kompatibelt och så publicerar man till store. Det här kan ju variera så att säga, hur komplicerat det här kommer att vara baserat på hur komplicerad applikationen är. Det finns applikationer som inte kommer att gå, det finns applikationer som kommer att gå väldigt, väldigt enkelt. Och det fungerar egentligen så här, man tar sin MSI, kör igenom ett verktyg. Det påminner om det som vi har i AppV, som är App Virtualizations, för att enkelt kunna installera saker, inte via MSI utan Sequence som det kallas. Men det här är lite annorlunda, eller ganska mycket annorlunda, så tillvida att utkommer en Apex som vi testar, uppdaterar och publicerar till Store. För att uppnå den här tillförlitligheten i applikationerna så har vi ju en utmaning. Win32-applikationer, klassiska Win32-applikationer, är ju skrivna under förutsättning att man kan accessa väldigt stora delar av systemet. Man har rätten att göra egentligen väldigt, väldigt mycket. Och det här vill vi ju kunna, så att säga, supportera, men inte göra det så allvarligt för användaren. Så problemet är lite grann att vi måste få applikationerna att tro att den skriver och gör saker som kanske egentligen inte är så bra, medan vi vill, så att säga, upprätthålla integriteten för användaren och användarens system. Så nu gör vi massa saker som, framförallt med filsystem och registry, då ljuger vi helt enkelt för applikationen. Så när man ber om att få skriva på System 32, då kommer han se ut som man får skriva på System 32, men det skrivs istället till en del under appdata katalogstrukturen. På samma sätt med registry, vi fångar och redirectar saker. Man kan inte ta allting och göra redirect på, så att vi måste ju merga, så att säga, den privata delen som applikationen ser med den globala som syns på Windows. Därför kan ju inte ha ett scenario när vi ljuger om vad dokumentskatalogen finns, därför att då kan man ju skriva en fil från sin Centennial-app som sen inte syns för någon annan app, och det blir ju lite olyckligt. Så här måste man då hitta på en friserad sanning, så att säga. Och det gör man genom att använda något som kallas för merge view. Så att man tittar på där vi behöver ljuga och där vi inte behöver ljuga. Och sen så sätter man samman det till en bild som man presenterar för applikationen. Och det gör att den kan fortsätta att fungera och skriva till konstiga ställen, medan den egentligen inte gör det, utan skriver till en appdata-katalog. Så man mergar system och app namespace här. Och där är ju, den här tekniken är ju väldigt mycket lik det som app vi gör. Där ljuger man också friskt om namespace, både i fil och registry-sammanhang. Och det egentligen handlar om att vi redirectar vissa saker när det gäller fil och registry, filsystem och registry, och vissa saker gör vi inte. Att skriva till dokument är till exempel helt okej. Att skriva till System 32 är inte okej. För det är ju så att även om en applikation körs, vi har infört UAC sedan vissa tiden egentligen i Windows, som gör att man exekverar med någonting som kallas en split token. Så om man skulle råka vara administratör eller tillhöra administratörsgruppen på maskinen, så är det default att man inte exekverar med de rättigheterna. Och då har ni sett att man kan från sin Win32-applikation använda något som kallas för Elevation, och på så sätt köras med full token för fullständig behörighet. Det här tillåter vi inte i Centennial-sammanhang. Det här är ju ett avvägande naturligtvis, men för att upprätthålla den trovärdighet som ändå finns på förhoppningsvis på store-appar, eller det som liksom finns förutsättning för store-appar, så behöver vi begränsa. Så. Vi kan inte tillåta att man skriver drivrutiner eller servicer eller kör eleverad kod på med administratörprivilegier. För då är vi tillbaka i den här soppan att vem som helst kan förstöra maskinen, och det är precis det vi vill undvika. Samtidigt vill vi inte göra tröskeln för hög att kliva in i den här världen, och jag tror att i och med att vi har haft UAC på plats så pass länge, så är de flesta applikationer väldigt, väldigt kompatibla. Det vanligaste skälet till att man behöver elevering, det är egentligen för att ha en egen service som kollar då och då en egen server och sen finns en uppdatering till applikationen. Och hela det där slipper man ju nu med store-distributionen. När vi då har konverterat applikationen till en Centennial-app som vi kallar den så länge, så är ju frågan vad kan vi göra? Jo, vi kan göra precis det en Universal Windows-app kan göra. Vi har tillgång till hela WinRT-API-gränssnittet så vi kan gradvis berika den med precis det vi känner för att göra. Och om man vill, kanske man inte vill, men om man vill så kan man börja flytta mer och mer saker till eller delar av applikationen till UVA. UIT behöver bli SAML eller ja, det kan ju vara DirectX för den delen eller HTML. Men man behöver gå ifrån exempelvis en MFC som är GDI-baserad eller en WPF-applikation om vi tar något lite modernare för att kunna nå dit. Vi behöver städa kod som inte det står non-MSDK. MSDK är inte Microsoft utan det betyder modern SDK. Det är ju så att Win32 är ett väldigt, väldigt rikt API. Vi supporterar bara en delmängd av det i så att säga, den moderna världen. Väldigt mycket mer i Windows 10 än vi gjorde i Windows 8. Så att det är väldigt mycket enklare att flytta saker. Men det är fortfarande saker som inte makes sense i en modern värld som inte tillåts att använda. Och sån kod måste man ju titta på när man flyttar till modern. I en Centennial app så kan du fortfarande använda de här API:erna utan vidare. Full Trust Code innebär egentligen att man ropar på vilket Win32 API man vill förutom att vara eleverad. Och vad är poängen då att flytta den till UVA? Ja, dels kan man ju tänka sig att man över tiden får en renoverad och bra och bättre strukturerad applikation. Men bortsett från det så är ju det sättet att kunna köra sin applikation inte bara på Windows Desktop. Därför att Centennial kommer ju av naturliga skäl att vara begränsad till Windows Desktop. Därför att den förlitar sig på funktionalitet som bara finns där. Det finns inte på telefon, det finns inte på Xbox, det finns inte på HoloLens etc. Men i och med att vi kanske över tiden flyttar applikationen till att bli så att säga, en riktig UVA-app så kommer den också att kunna köras på de andra plattformarna. Så det är ju målet om man vill ha en större reach och nå de devicen också. Så vi summerar det lite grann så Project C är en brygga till UVA. Alltså ta en klassisk Win32-app för att flytta den till UVA och nå store och nå en mer kontrollerad installation av installation. Att skapa en mer pålitliga applikationer. Vilket då vi gör på lite olika sätt. Vi konverterar till Apex och vi ljuger lite om filsystem och registry accesser. Och det möjliggör också att vi kan börja addera hur vi har features. Om vi då byter växel igen så tittar på Project Astoria. Android-appar på Windows. Så är det ju så att det här skiljer sig, alla de här initiativen skiljer sig lite grann från varandra. Jag nämnde att Centennial-appar kommer bara kunna snurra på Windows Desktop. Project Astoria-applikationer, det vill säga Android-appar, kommer bara kunna köras på Windows Mobile. Som ni ser längst ner på sliden. Till skillnad från andra tekniker så lever man fortfarande kvar i sina gamla eller sina befintliga utvecklingsverktyg. Så att vi använder oss av vilket IDE ni nu använder för att bygga Android-appar och de verktyg som ni använder för att göra den för Android är också de som används för att bygga den för Windows. Så vad man behöver är ju någonting för att skapa en APK som egentligen är det som kommer ut av en Android-app. Och sen köra igenom Astoria-verktygen för att konvertera. Och det är ju en del utav det här. Alltså så att kunna ta kod och producera någonting som är exekverbart. Men det finns ju också ett runtime-behov. Det vill säga det är väldigt mycket tjänster som man nyttjar på Android-plattformen etc. Här mappar vi då, jag vet inte om jag skulle kalla det för magi, men vi har åtminstone ett runtime-bibliotek som mappar de Google-tjänster som applikationerna använder till motsvarande Windows-tjänster. Och så på så sätt så kan man nå en full fidelitet när det gäller funktionalitet i appen. Och det här slutar med en app som går in i Windows Store. Det är inte någon parallell distribution av Android-appar på något sätt, utan det är ett jobb att ta sin Android-app, även om den tar den binära, och köra igenom lite verktygskedjor och se till att det fungerar för att sedan skicka in den till Windows Store. Och när den väl är där så ser det ut som vilken, så att säga, Windows Store-app som helst i storen. Du kommer inte kunna se att det är en Android-app från början. Sen är det ju klart att det beror lite på hur applikationen sen ser ut när du väl exekverar. Men ur ett stort perspektiv så ser det ut som vilken native-skriven app som helst. Vi har jobbat med upplevelsen lite grann, eller ganska mycket grann, för att det ska se ut som Windows också. Här har vi en bild som visar hur man plockar det i den nya storen. Man installerar på samma sätt som andra appar och man kör dem på precis samma sätt. Vi använder de inbyggda tangentbordskontrollerna. Eller tangentbordet och edit-controller, så det ser ut, känslan blir Windows. Här är ett copy-paste-exempel som man selekterar på det nativa sättet. De lilla copy-paste-ikonen ovanför, jämfört med hur det ser ut på här. Vi tar inte med oss hela upplevelsen, utan vi byter ut det som ska se ut som Windows och där man är van vid att det ser ut precis som Windows. Här har vi hela klart. Så, och det är en viktig del naturligtvis för att det ska se ut som Windows-applikation. Sen räcker det ju kanske inte där alla gånger. Man kanske behöver skruva på det. Men i en första iteration, alltså det är alltid bättre att ha en applikation på plattformen i min värld än att inte ha en för att den inte är snygg. Så och det här gynnar ju till exempel spel som då egentligen alltid har sitt eget UI som ser ut som de gör. Jag har testat några applikationer och det är spel och de ser ut att fungera på precis samma sätt som de gör på Android då givetvis. Men det gör ju inget, för det är det de ska göra. Och hur går det här till då? Rent tekniskt så är Android-stödet på telefonen implementerat med hjälp av ett subsystem. Där vi, jag ska säga, tillhandahåller de tjänster som en Android-app förväntar sig ska finnas. Mot det subsystemet så körs det en Windows-applikation förvisso, där man tar APK:n som är output av byggprocessen med Android-verktygen. Man ser den lite till och utkommer en appex. Men vi ska inte ta de här storleksförhållanden som någon form av sanning, utan jag tror att det är ganska precis tvärtom. Men vi måste ju över till ett format som vår står känner igen. Subsystemet då, det innehåller ju naturligtvis tjänster som filsystem, kontaktböcker, foton och sensorer, kamera etc. Det är ju ganska mycket som en plattform erbjuder, och Android erbjuder det på ett annorlunda sätt givetvis än vad Windows gör. Så det behöver finnas ett lager emellan som erbjuder så att säga, någonting som känns igen. För annars skulle det behöva bli en reguljär port. I och med detta, att det är ett subsystem och det tar inte obefintligt med plats, så är det i dagsläget så att det krävs 1 GB i telefonen för att köra en Project Astoria-applikation. Huruvida det kommer att vara sant i framtiden är inget jag känner till, men det kan vara bra att veta att just nu ser det i alla fall ut så. Vi får se längre fram när det här släpps mer brett. Så Så vad den gör utöver att erbjuda funktionalitet, det här subsystemet, är ju också att hantera resurser. Så att se till att vi lever upp till lifecycle-modellen under Windows, det vill säga att vi suspenderar trådar och på det sätt som förväntas där och gör oss av och tumstånar och så vidare på ett schysst sätt. Men det här körs, jag har inte tittat på detaljerna, men om de skriver att det är on top of Windows kernel så är det säkert så. Jag gissar att man ligger på Windows API-nivån och inte använder några magiska hemliga saker. Men det är vad jag tror. Så det vi vill åt är ju egentligen samma sak som vi pratade om när det gäller Centennial, att användaren kan lita på och känna att han har en upplevelse, att han kan installera applikationer som inte gör att han behöver resetta telefonen om ett halvår för att det blir så nedskräpat. Och det gör vi genom precis de här sakerna. Vi erbjuder saker som finns i Windows och se till att applikationer nyttjar det och också i vissa fall tvingar den. Så här är ju en lista på ganska många olika tjänster och funktioner som finns under Windows. Och de gör vi tillgängliga för applikationer. Antingen direkt så att det går så att säga att berika applikationen med att anropa Windows saker direkt. Eller genom i de flesta fallen att vi mappar saker och ting. Så där kan man välja lite själv beroende på om man vill modifiera sin applikation. Och en av de större bitarna är ju såklart tjänsterna på nätet där Google har väldigt mycket tjänster och där vi då mappar dem mot våra saker. Så att vi har kartor, notification, IAP, annonser etc. Det finns också, som jag nämnde eller hintade om nyss, ett SDK i Java för Astoria som egentligen är ett sättet att komma åt WinRT-funktioner direkt. Och då kan man ju då lägga till saker och använda då sånt som så att säga, inte finns på Android men man vill dra nytta av. Och det är väl tipset att börja kika på det sen när det här väl blir tillgängligt. För det är ju en av poängen. Alltså poängen kan ju vara naturligtvis att nej, men vi flyttar den här sist och vi mappar tjänsterna och sen är det bra med det. Och det är minimal effort. Men det här tycker jag är en intressant möjlighet ändå att dra nytta av det som kanske gör Windows-plattformen lite unikt. Så, om vi summerar lite grann så handlar det här om att kunna flytta din Java och C++-kod från Android med så lite arbete som möjligt. Vi använder befintliga verktyg för att bygga och vi mappar så mycket tjänster som vi bara kan och möjliggör att köra den appen i en någorlunda säker miljö. Och det här, som jag nämnde inledningsvis, fungerar i dagsläget bara på Windows Phone. Ja, jag spekulerar bara, men jag ser inte att det finns något egentligt tekniskt skäl till att det inte fungerar eftersom det är Windows 10 överallt på alla, som jag inledde med att berätta, på alla olika device. Men jag tror att det man vill åt är Android-apparna på telefonen som är intressanta. Jag vet inte, ren spekulation, högst privat spekulation dessutom. Men så ser det ut i dagsläget. Så, då kommer vi till den sista bryggan. Eller bron. Och det är ju Islandwood som är sättet att hantera Objective-C-applikationer. Och här är ju så att även om den här tekniken är också under utveckling så har vi publicerat en applikation, eller minst en, jag har tänkt med, men det här var den första i alla fall, applikation som nyttjar den tekniken som Islandwood erbjuder. Så vi tog Candy Crush Saga, flyttade den till Windows Phone med förhållandevis få kodändringar. Det är ändringar lite här där, jag återkommer till lite mer detaljer, men inte speciellt många för att kunna bygga en Windows-version av det hela. Och det är Candy Crush är ju ett tacksamt fall, det är att det är ett spel, det har sitt egen UI, det är en OpenGL-applikation och rätt igenom, vilket gör att UI-delarna blir, när man väl supporterar OpenGL, vilket vi gör genom Angle, så fungerar det här bara rakt av. egentligen. Man behöver jobba, man behöver konvertera lite shaders och sånt, men det kan man automatisera. Så vad är det då? Ja, det har jag väl hintat om egentligen, men alltså det som man kan uppehålla sig vid en liten stund, det är ju det att det är faktiskt ett sätt att skriva en Universal Windows-app i Objective-C. Det vill säga, det är inte en teknik att ta en IPA från Xcode och köra den under Windows. Utan det här är faktiskt så att vi tillåter att man skriver sin applikation i Objective-C som vilket språk som helst på plattformen. Man kan skriva i C-Sharp, C++ och JavaScript brukar jag alltid säga. Nu kan jag lägga till Objective-C som språk här i sammanhanget. Vilket gör att vi har byggt språkstöd i Visual Studio för Objective-C. Vi har en kompilator och vi har ett runtime. Därför att med bara kompilator kommer man inte så långt och du måste ha runtime-bibliotek stöd för att de ska kunna exekvera på ett vettigt sätt. Vi behöver naturligtvis iOS-API:er. Kommer tillbaka till lite mer detaljer runt det. Vad vi supportar och varför. Men det är ju kompatibelt med iOS givetvis. Men vi har inte full kompatibilitet. Så att vilket betyder att inte varenda iOS 8 eller vad det nu är, 8.3 som är det senaste släppta, har vi på plats. Det måste vi vara upfront med. Så här kan man ju råka på gap. Det vi ser är att vi implementerar det de flesta använder dock. Vilket är en klar fördel. Verktyg ska vi kika lite på nästa slide. Det vill säga, för den som är van med Windows-utvecklingen så är det Visual Studio som används för att bygga de här. Så att vi, som ni ser i Visual Studio, kan hantera Objective-C. Kompilera. Vi har syntax highlighting, vi har autocomplete. Det är en fullvärdig språkmedlem i så att säga, familjen av språk som Visual Studio supporterar. Full debugging, brytpunkter, stack traces etc. Så att det är inga undantag. Det är inte så att vi har fuskat någonstans när vi har gjort det här. Och det är här stödet som också gör att det här är ju fortfarande så att säga, under utveckling. Därför att vi vill ha en väldigt rik utvecklingsmiljö och upplevelse. När vi byggde Candy så var det en tidigare version utav utvecklingsverktygen där man inte hade riktigt så här väl förspänt utan det var lite bökigare att få till saker och ting. Men det var också ett sätt att vidareutveckla verktygen. Vi kan också ropa på, i och med att det är ett fullvärdigt Winarity-språk så kan vi ropa på vilket API vi vill, rätt upp och ner. Inga konstigheter. Och hur bootstrappar man här? Jo, vi börjar med Xcode-projektet. Det finns ju sannolikt ett befintligt Xcode-projekt. Det importeras till Visual Studio. Så att vi har ett litet verktyg som tittar i katalogen och framförallt Xcode-proj-filen och ser vad består den här av för saker. Och så spottar vi ur oss en motsvarande VCX-proj i det här fallet. Som gör att den kan öppnas i Visual Studio och kompileras och byggas. Det här är en envägs konvertering. Sen frågar jag får ofta är, och så att säga, om man då lägger till saker till sitt Visual Studio-projekt, hur får man tillbaka det till Xcode-projektet? Ja, det får man inte med mindre än att man gör det manuellt på Xcode-sidan också. Så att du behöver upprätthålla det här i bägge ändar. Teoretiskt är det ju naturligtvis inga problem att lösa det. Man skulle kunna upprätthålla konsistens mellan de här två. Men det är version 1. Vi måste sätta ribban på någon form av rimlig nivå som gör att vi kommer ut med det här också så småningom. Vi har naturligtvis möjlighet att customisera saker. Så det är UI Application Startup Mode har inga. Vi använder inte fasta skärmstorlekar utan den är customiserbar för olika startup-scenarion. Operation Mode för vilken formfaktor vi jobbar med. Vi har möjlighet att hooka in på backbutton då eftersom vi har en fysisk backknapp på Windows-telefonerna så erbjuder vi det. Det här, i och med att det är ett språk som är tillagt i Visual Studio, så gör det också att vi tillåter att man deployar det här till alla device som kör Windows 10. Det blir alltså en fullvärdig Windows-applikation, UWP-baserad, och kan också köras på alla device, alla formfaktorer, alla idag supporterade processorarkitekturer, vilket är ARM, x86 och x64. Det går också att köra i 512 meg på Windows Phone, till skillnad från som det just nu är på Astoria. Det kan vara en viktig skillnad. Det är en ganska viktig grej för Candy Crush att kunna nå 512 megs device. Det är de som är de billiga devicen, det är de vi har den stora volymen, och de vill man inte tacka nej till. Så det är en del ansträngningar där. Men det är ju inget subsystem, utan allting blir så att säga färdig Apex med förvisso runtime-bibliotek, men det är på precis samma sätt som C++ och C# nu snurrar. API-kompatibilitet. Vi supporterar ett subset av iOS API:er. Vi fortsätter att lägga till saker vart efter vi ser att det behövs. Vi trackar inte en speciell version av iOS. Och vad betyder det? Jo, det betyder att det kan finnas funktioner i iOS 5 eller API i iOS 5 som vi inte supporterar, men API som finns i iOS 6 supporterar vi. Därför att vi väljer då att implementera de mest använda API:erna. Det är de vi plockar in. Och det är ju också ganska enkelt. Det är för att det är de som möjliggör att få en applikation snabbt. Och det här utvecklas över tiden naturligtvis. Alltså till slut kommer vi väl komma till någon form av kritisk massa där de allra flesta applikationer kommer att kunna gå att plocka över med relativt små medel. Spelsidan, jag har nämnt OpenGL som vi supportar genom Angle med flera. OpenAL finns implementerat, sensorer på UI-sidan för mer icke-spelapp så att säga, så stödjer vi UI-kit, Core Animation etc. För att kunna enkelt porta över. Så det här är ju runtime-bibliotekssidan. När det gäller Objective-C så stödjer vi det som heter Arc Blocks, som är då utan omsep, erkänner, har ingen aning om vad det är för någonting. Det var alldeles för länge sedan jag skrev någonting i Objective-C överhuvudtaget, men kanske är dags att börja igen. Foundation, Core Foundation stödjer vi. Och naturligtvis då, på samma sätt som i Astoria, så finns det ju ett antal tjänster. StoreKit, naturligtvis, Social Notifications, har vi ju gjort mappningar mot motsvarande Windows-funktioner. Ganska precis exakt som de har gjort på Astoria-sidan. Så det här blir lite samma slide. Vi har ett antal tjänster som vi då mappar in mot det man använder i sin iOS-applikation. Så vi använder man notifications på iOS-sättet, som mappas det mot Windows-notifieringar, och de dyker upp i Action Center, precis som man förväntar sig. StoreKit bryggas till Windows Store-transaktioner. Och då kan man ju fråga sig, varför står det very few code changes? Jag skulle ju vilja att det stod ingen required. De har lite olika semantik i flödena, Windows Store och Apples App Store. Vilket gör att man behöver titta på, det är små detaljer, men det har med saker som kvittovalidering och sånt att göra. Och hur saker är asynkrona på den ena plattformen och inte på den andra. Så att, det är inte svårt, men man behöver ha koll på. Ursäkta. De skillnaderna, vilket vi kommer att dokumentera noggrant. Filsystem till exempel. Man jobbar ju med olika filsystem namespace. Man har olika specialkataloger. De här speciella katalogerna som finns under iOS mappas mot dess ekvivalent på Windows för att det ska bli så enkelt som möjligt och inte behöva pilla i dem. Som sagt, vi lyckades portera Candy Crush Saga. Mer kod än man kan tro, och en väsentligt mer komplicerad applikation än man kan tro. Men väl relativt få kodändringar. Det rör sig runt Store till exempel, och några mer hårdvarunära funktioner som man nyttjade. Interopt För naturligtvis IAP är motorn i hela Candy Crush, det vill säga att man måste kunna göra köp av vad man nu vill göra köp av. Det som gjorde livet lite enklare för oss var ju att man bytte system till att börja använda en egen valuta i form av guld på King, vilket gjorde implementationen lite enklare istället för att ha 1 miljard olika produkter som det kändes som ett tag. Notifieringar mappas lika så. Och den här kom ju ut vid mitten på december, 12:e, 11:e, någonting sånt. Och det var ju då baserat på en tidigare version av hela den här verktygskedjan. Det skulle vara intressant att titta på och göra det med den nya verktygskedjan också och se och uppgradera, se hur bra det fungerar. Men det var en intressant övning och övningen var ju också till för att vidareutveckla verktyget naturligtvis. Vid det tillfället så var det bara Phone 8.0 som supporterades till skillnad från nu när vi supporterar alla Windows 10 device. Så, jag kan inte nog poängtera att det är faktiskt en Windows-app vi skriver i Objective-C. Det tar en stund innan det sjunker in, men det är alltså liksom ett first class-språk även för Windows nu. Det är det innebär allt det här, precis med Objective-C. Och vi har en interop-möjlighet därför att det här är ett språk som supporteras av Universal Windows Platform. Och vi supporterar dessutom iOS API så att man kan återanvända så mycket det bara är möjligt utav den kod man har skrivit. Så, det var det hela. Jag vill avsluta med att visa den här bilden och än en gång poängtera att det här är work in progress. Vi jobbar med de här sakerna. Ni kommer säkert att ha väldigt mycket detaljfrågor. Jag har inte svar på alla de detaljfrågorna, knappt ens några i dagsläget. Därför att det här är en overview till att börja med. Och det här är fortfarande saker som rör på sig. Det jag har mest erfarenhet av är Island Mode-grejerna för iOS. Men jag kommer ta mig i kast med alla de här. Vi hoppas att vi på Tech Days, eller vi ska på Tech Days här i oktober, prata mycket mer i detalj om den här saken. Där vi har en pre-day där vi ägnar väldigt mycket tid åt Windows desktop-applikationer till exempel. Avslutningsvis vill jag peka till ett antal dragningar från Bild 2015 som handlar om de här sakerna. På URL längst ner så kommer ni kunna hitta de här fyra sessionerna. De är väl värda att se om man går in i mer detalj, mycket mer detalj än vad jag gjorde om vissa saker. Så att, rekommenderat att titta om man är nyfiken på mer detaljer. Med det så är jag klar med dagens dragning. Tackar så mycket för mig. Det har inte dykt upp några frågor i chatten ser jag. Är det någon som har någon fråga så skjut den gärna där. Med min stora disclaimer nu så att blir det för mycket detaljer så tveksamt. Det jag kan säga är en fråga som dyker upp är hur ser stödet för Swift ut för iOS-appar? Och där är det så att vi i dagsläget jobbar på, alltså det vi har sagt är att vi vill ha kvar klart Objective-C först och främst och skeppa den produkten. Vi förstår att Swift är populärt och nödvändigt i förlängningen, men vi har inget mer att säga än så.